Hej, det här är Jakt i P1. Jag heter David Silva och idag så ska jakt handla om makt. Kanske mer än någon annan hobby så handlar jakt om liv och död. Om människans makt över djuren och hur vår fauna formas. Vi ska följa med ut på en jakt som inte alls handlar om att sätta middag på bordet, nämligen rävjakt. Vi ska tillsammans med en biolog fundera på vad som skulle hända om vi slutade jaga. Och så ska vi prata med ordföranden i riksdagens jakt- och fiskeklubb. Jag finns just nu i ett litet bås på en skjutbana i Rosersberg utanför Stockholm. Tillsammans med Ulla Grevberg som är skjutledare här på älgbanan. Och också aktiv i det kvinnliga jägarnätverket JAQT. Uttalas det så, Ulla?
JAQT brukar vi säga. Svenska Jägarförbundets kvinnliga nätverk.
Du, det pangas på här rejält bredvid oss. Ska vi gå in? Vi går in i ett annat rum här så att vi kommer undan de värsta skotten här just för tillfället i alla fall. Vi ska prata lite mer om det kvinnliga jägarnätverket också, JAQT, som Ulla Greberg är med om en stund. Men först så ska vi få följa med ut i skogen. Mycket jakt handlar om att man får ta med sig mat hem från skogsturen. Men det jagas ju också djur som vi inte äter. Räv till exempel. Jägarna kallar den här jakten för predatorkontroll. Alltså ett sätt att hålla nere jägarens egen konkurrent om det vilda. I vintras åkte Jenny Bertsson Djurvall till Moheda i Småland för att vara med när dryga 17 man och 4 hundar samlades för rävjakt. Jaktledaren Rolf Karlsson fördelade morgonens pass.
Det är en dimmig vintermorgon när jaktlaget samlas på en grusplan in till landsvägen. Alla är män och de flesta är pensionärer, precis som Rolf Karlsson.
Anders! Jag tror du ska ta åka upp till Olles grindstolpa.
De 4 hundarna, och jag tror att allihop är stövare, gnyr förväntansfullt.
Ska vi ta dem i tur ordning så då? Bosse, är det någon som har bestämt?
Ja, hon är med mellan här.
Nej, han ska läppa på honom.
Rolf fördelar alla pass. Jag ska stå med honom lite längre upp just vid den här vägen.
Är det rävspår här i vägkanten, tror du?
Ja, det är rävspår. Det är rävspår. Och förmodligen har de gått i natt. Nu på morgonen. Det ser ganska nytt ut. Och vi såg ju en räv här nere på morgonen. Det är bara en 400 meter härifrån som gick åt väster. Så vi får hoppas han är i närheten.
Men du, det är dimmigt. Det är inte riktigt de bästa förutsättningarna, eller?
Ja, det är väl inte så fall det är. Det sämsta med att det är väl det att det är lite skar idag för hundarna. De kan bli lite ymma i tassarna.
Ja. Ja.
Vi får hoppas att det blir lite mildväder lite upp på dagen här och att solen kommer fram. Jag har inte sett det här innan. Det är alltså en GPS för hundar. Här ser du att en hund har kommit in och han är nu åt norr. Alltså då, dit åt där hunden pilen pekar. Mm. Och för nu precis har han 1620 meter bort ifrån oss. Sen kan jag ta fram nästa hund. En där åt, han är 900 meter bort. Så vi har 4 hundar på GPSen nu att följa. Går det slå fram karta här vi är med så vi vet precis på meter. Var rävarna är. Inte rävarna, men hunden.
Vet man rävarna exakt. Har inte GPSen.
Nej, de har inte GPSen.
Vi kliver in bland grangrenarna.
Hur länge brukar ni vara stående så här då?
Ja du, det går inte att svara på. För det kan bli alltid från en halvtimme blir det ju alla gånger här nu. Både från de skjuter så här va? Annars kan det ju bli upp till 2, 3, 4 timmar det. Men så. Skulle han gå in i det grytet, den rackaren, så även här, tror jag. Vet du, tikarna nu, vet du, de håller ju sig mycket vid grytan. De parar ju sig gärna i grytan och strax en te och sådär. Men det kan precis vara överallt, ute på sjö och allt möjligt. Så det mesta man får upp nu är ju i regel hanräv.
Det är alldeles tyst och stilla och egentligen händer ingenting. Men Rolf följer intensivt hundarna via GPSen.
Ja, nu har en hund börjat väcka, sa
Vad
Jonas.
Betyder det?
Ja, de har ett rävslag som de går på. Då känner ju räven, eller hunden rävslaget. Och då är det så bra vinst. Då gör han ett skall då och då så går han efter. Än att han hittar räven då. Va? Då brukar det bli mer fart på det hela.
Det är lite som att odla potatis, säger Rolf Karlsson. Man sätter den, man sköter den och man skördar. Och precis så är det med rävar och rådjur också. Han ser inget konstigt i att man matar viltet på vintern och jagar det på hösten.
Men sen är det att det måste det en liten rovdjur.
För att?
Lite grann. För att freda alla rådjurskydd och harungar och vad det nu kan vara.
Så du kan skjuta dem istället?
Ja. Oh, det, ja, vi resonerar ju inte riktigt så.
Hur resonerar du då?
Jag resonerar ju så att det ska finnas lite utav alla sorter. Det ska ju finnas både räv och skogsfågel. Vi ska veta vad de tar det. Små kycklingar och det här va? Det är inte en chans att komma någonstans. Så därför måste man ju även se till att skjuta något rovdjur.
Men vadå, naturen skulle väl klara sig utan jägare? Vi gjorde den väl innan?
Ja, men jägare har alltid funnits sedan det blev människa.
Ja, men vi har inte varit så många och så.
Vi har inte varit så många, nej. Det har vi inte, men det är nog mycket tveksamt att det klarar sig utan jakt. Det gör det väl naturligtvis, men det blir det mycket sjukdomar då på djuren. Det ska vara en fin balans i skogen, så det finnas lite utav varje. Nu har det snart gått ett par timmar. Mm.
Ibland hörs hundskall långt bort och på radiokommunikationen hör vi att någon har sett en räv. Men mest är det stilla. Vi tar en fika. Men så får vi syn först på en av hundarna och sen kommer ett djur farande mitt på vägen. Rolf lyfter bössan.
Titta, nu kommer. Till sidan. Står nu precis stilla. Precis stilla. Nu ska jag vissla på den så vi får se om han stannar.
Det är en fälthare. Den tvärstannar när Rolf visslar till. Det sätter sig ett ögonblick och sen skuttar den rakt bort från oss. Ja, hundarna verkar ha svårt att få upp något spår idag och den räv som syns till, den har gått upp i rök. Så efter ett antal timmar bestämmer Rolf att det är dags att avsluta jakten.
Men nu är det dags att koka kav.
Det är det.
Ja, jag tycker det.
Det är inte lätt att överlista en räv uppenbarligen.
Det är inte det kan jag tala om.
17 jägare och 4 hundar.
Ja.
Räven har klarat sig.
Det har han.
Den här januarimånen så höll sig räven undan. Jaktledare var Rolf Karlsson från Moheda och reporter Jenny Berntsson Djurvall. Nu är vi tillbaka här på Rosersbergs skjutbana och vi har återigen gått in i ett av de här båsen. Jag och Ulla Grevberg som är skjutledare här. Mm. Nu har vi också plockat fram vapen och laddat
med 4 skott.
4 skott i ett magasin.
Då trycker jag in det så här och så ska du klicka. Det hörde du klicka till.
Ja. Jag hör inte så mycket för jag har sån här hörsel på mig.
Mm. Och sen matar jag fram ett skott, ser du?
Japp.
Mm. Och så fäller jag ner slutstycket och sen säkrar bössan. Så ska alltid vara säkrat. Och det här måste du göra. Sen ska bössan alltid ligga framåt, ser du? Just den pekar framåt hela tiden. Och det är jätteviktigt.
En person som gärna vänder och vrider på tankarna kring hur människan interagerar med naturen och det vilda är biologen Carl Gustav Thulin. Han är föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning på Sveriges lantbruksuniversitet. Vi tog en promenad längs Fyrisån utanför Uppsala.
Det som är intressant i den här processen, alltså man tror att människan alltså har varit den viktigaste faktorn för att den här stora megafaunan försvann. Och man kan ju se att även in på 1900-talet, eller det här senaste millenniet, alltså under medeltiden och fram på slutet av förra millenniet så försvann uroxen, den dog ut, vildhästen dog ut och fram på 1900-talet så dog ju visenten, alltså den europeiska bisonoxen, ut i vilda populationer. Och Och under 1800-talet så jagade vi i princip bort både älg, rådjur och kronhjort från Sverige. Det var bara några restpopulationer kvar. Mm. Vildsvinet utrotade vi, bävern utrotade vi. Så, och efter att vi hade tagit oss an herbivorerna så började ju en hetsjakt, kan man säga, mot karnivorerna, alltså köttätarna då. Och det är klart att när deras bytesdjur försvann så var det de ett större bekymmer för de som hade domesticerade djur då, som hade ett tamdjur.
Nu har vi kommit fram till ån här, Fyrisån. Och en liten härlig, vad ska man säga, uteplats. En slags brygga som går här ut och vi ser ut över väldigt fina ängar. Jag tänker när du pratar om gräsäta här så ser man, man kan nästan se hur det skulle kunna vara rätt mycket gräsäta. Ska vi sätta oss här helt enkelt? Pusta ut lite grann.
Men jag skulle säga att jakten, den okontrollerade jakten, var ju en väldigt viktig orsak till att många av de här arterna försvann. Samtidigt så är vi i en situation idag när regleringen av jakten och skötseln av viltpopulationerna bidragit väldigt starkt till att många av de här arterna har återtagit sin plats i ekosystemet. Och någonstans så är det ju mycket de jaktliga intressena för naturligtvis bytesdjuren i första hand då, det som man kan jaga och äta. Och som också faktiskt har i mångt och mycket bidragit till att vi har fått vildsvinet tillbaka till exempel, som jag ser som en viktig del i ekosystemet. Jag kanske kan reflektera lite grann över det, för om man går tillbaka nu till den människan som jägare och samlare påverkade viltstammarna negativt. Så ett sätt att, det var ju en viktig resurs, viltet var ju en viktig resurs för oss då, precis som det också är nu. Men när resursen försvann så var det ju ett sätt att kontrollera resursen att knyta djuren till oss. Och det är ju det som så att säga inledde domesticeringen, det vill säga tämningen av vissa strategiska djur som var viktiga för oss och för våran fortlevnad. Så det var ju så att säga ett sätt att säkra den jaktliga resursen. Idag så är vi ju inne i en väldigt intressant, ja, man kanske kunde till och med tala om paradigmskifte där vi på många sätt tar bort våra betande djur från landskapet och där vi har viltstammar då som ökar i antal.
Men du menar alltså att vi håller på att liksom hitta ett nytt sätt att kontrollera då det här vilda på något sätt, eller?
Ja, så skulle man kunna säga att det är klart att vi kontrollerar, det gör vi ju. Jag menar, den yttersta kontrollen är ju att låsa in grisar i ett grisstall med betongväggar där vi vet, liksom, precis, vi vet precis hur mycket mat vi ger om vi tar bort all gödsel och vi liksom vet precis vad vi ska göra för att få mest kött ut av det. Mm. Men egentligen så kan man ju se vildsvinen som en mer friare, lösare hållen resurs och att man kanske odlar grödor som är lämpliga för vildsvin på sina åkrar och drar till sig vildsvinen och sen så plockar ut sitt fläskkött genom att jaga vildsvin istället. Den utvecklingen ser vi ju på en del större gårdar och jag tycker det är väldigt spännande för runt de vilda vildsvinen finns ju så mycket mer landskapspåverkan än det finns runt de svingrisar som går instängda i stallar.
Och så finns det ju rovdjur också som kanske vill ha sin del av detta.
Absolut, jag menar rovdjuren är definitivt en del av det också och vi i samhället idag så känner ju vi väldigt starkt för rovdjuren och deras rätt att få existera och så här. Men jag tänker ibland att en förutsättning för att vi ska ha de här stora rovdjuren är ju att vi har en rik bas för dem att stå på, nämligen deras bytesdjur. Och det vi kontrollerar i burar, hägn, hagar är ju inte till för rovdjuren och är ju heller ingen tillgång för rovdjuren. Det är däremot de vilda djuren, så att där kan vi så att säga dela den resursen mellan oss som toppredatorer.
Men de här rovdjuren som vi också har jagat ganska mycket och till och med utrotat delvis på vissa ställen och så vidare. Är de en resurs eller är de bara så att säga ett hot mot våra andra resurser?
Absolut inte. En varg kan du uppleva på våren, du kan jaga den på hösten och du kan bära den på vintern. Och faktum är att just djurens skinn, djurens päls är ju en viktig resurs som vi idag, de vilda djurens skinn och päls är en viktig resurs som vi idag kanske inte riktigt tar hand om så väl som vi skulle kunna. Men alltså om man då går tillbaka till vargen, det där är väl naturligtvis ett kontroversiellt perspektiv kanske. Men egentligen så kan du ju bygga en upplevelseturism runt varg. Då blir vargen ett resurs på det viset. Sen kan man naturligtvis bygga upp en jaktturism också runt varg. Det finns många människor som är beredda att betala för att jaga varg och tycker det är väldigt spännande. Och sen så kan du faktiskt också använda vargens skinn som kläder, och jag ser inga principiella fel med att göra det. Jag tycker snarast att det är ju samma art på tre olika sätt, som tre olika resursperspektiv på samma art. Så någon sorts kombination av det här ser jag som hållbar utveckling. Du kan resonera på samma vis runt ett vildsvin. Jag menar, det är ju samma sak där. Det är fantastiskt roligt att titta på vildsvin när de bökar runt. Så kan ha upplevelser runt det. Det där ser fint ut.
Det ser väldigt härligt ut. Det är två stycken som kommer och ror här i någon slags... Det ser ut som en tävlingsrodsbåt, fast de ror väldigt lugnt. Det är inte så tävlingsinriktat.
Det ser lite så här akademiskt ut, som en sån här engelsk, man kallas det engelsk college.
Ja. Jag får lite känsla av Mord i Midsommar här.
Ja, campus. Hoppas vi inget ska hända.
Men du, vad skulle hända om vi bara liksom slutade jaga?
Ja, det vore väldigt spännande. Det man kan tänka är ju att vi människor är en del av ekosystemet. Att ta bort oss från ekosystemet, det blir ju lika mycket experiment som att ta bort något annat djur. Man kan säga att det kommer ju att infinnas någon sorts, ska vi säga, dynamik utan människan också.
Det sa Carl Gustav Thulin, biolog och föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning på Sveriges lantbruksuniversitet. Det här är Jakt i P1 med mig, David Silva, och jag är idag på en skjutbana i Rosersberg tillsammans med skjutledaren Ulla Grevberg. Och jag nämnde tidigare i programmet att du är med i ett nätverk av kvinnliga jägare som heter JAQT. Mm. Vad är det för någonting?
Ja, dels är det Svenska Jägarförbundet som står bakom. Sen är det ett kvinnligt nätverk där vi träffas kvinnliga jägare, blivande jägare som är intresserade av skytte eller andra aktiviteter. Vi ordnar en del aktiviteter som kan vara föreläsningar, det kan vara någon jakt, det kan vara vapenvård.
Hur kan det komma sig att det inte är så mycket kvinnor i jaktlag och i jägarvärlden så att säga? Fortfarande.
Men vi är den gruppen som ökar mest. Procentuellt är vi den gruppen som ökar mest. Idag finns det 17 500 jaktkortslösare som är kvinnor. Och sen är vi 12 500 medlemmar i Svenska Jägarförbundet.
Vad tror du att det kommer innebära för svensk jakt att det blir fler kvinnor?
Toleransen för jakt ökar ju, det har man ju sett. Den ligger någonstans plus minus 80%, jag kommer inte ihåg den exakta siffran. Och så hög tolerans för jakt har vi aldrig haft, och det beror ju mycket på att kvinnorna jagar idag.
Vi pratar idag här i Jakt i P1 om jakt och makt. Och till syvende och sist så är det ju faktiskt våra folkvalda politiker som har makten över hur vårt land och landskap ska se ut och vilka lagar som gäller djur och natur. Och i riksdagen finns det en uppsjö av olika intresseföreningar. En av dem är riksdagens jakt- och fiskeklubb. Jag stämde träff med den moderata riksdagsmannen Bengt Anders Johansson som är föreningens ordförande.
Tjena!
Tjena!
Hej!
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket!
Här huserar jag.
All right. Tackar. Om du skulle beskriva riksdagens jakt- och fiskeklubb lite grann, vad håller ni på med?
Ja, det är en gammal förening här i riksdagen tillsammans med ungefär ett 50-tal andra föreningar som då har som uppgift att lite grann vid sidan om riksdagsarbetet fånga upp trender, riktningar etc. Och vi i jakt- och fiskeklubben, vi har då ett antal träffar där vi bjuder in kompetenspersoner som ger oss information. Vi ordnar debatter emellan exempelvis Rovdjursföreningen och Jägarförbund och så vidare. Så att vi följer upp lite grann av det som sker inom just detta område. Och det är väl ungefär så som de här intresseföreningarna fungerar. Sen har vi ju dessutom varje år ordnar vi en jägare, eller ja, att man kan ta jägarexamen om man vill. Och anledningen till att vi gör det är att det finns ett stort värde i att ju fler som arbetar i riksdagen eller i riksdagsledamöter som har jägarexamen. Man behöver inte ta den komplett så att man börjar jaga, men just att man tar den teoridelen tycker vi är viktigt. Därför att ju mer man kan om jakten och jaktens villkor, desto bättre kan de här frågorna hanteras. Så man förstår hur otroligt mycket ansvar det ligger för att förvalta våra utomordentliga viltstammar.
Hur många är det som tar jaktlicens via er varje år?
Ja, det varierar ju väldigt mycket, men det brukar vara kring svid 15-20 per år ungefär.
Och hur många är det totalt sett som har jaktlicens i riksdagen, vet du?
Jag har ingen som helst aning. Jag vet bara att vi är cirka 80 riksdagsledamöter och tjänstemän som är medlemmar i klubben.
Mm. Jag gissar att de flesta som är med i jakt- och fiskeklubben också är med till exempel Jägarförbundet och så. Hur ser de kopplingarna ut till föreningar i yttervärlden, om man säger, utanför riksdagen?
Det vet jag ju inte hur de olika medlemmarna är. För min egen del så är jag med i båda förbunden. Jag tycker nämligen inte det finns någon anledning för mig med den positionen jag har att så att säga stå för bara den ena eller den andra, utan jag är med i båda.
Du nämnde när vi talade vid på telefon första gången du och jag, så sa du att många ser med lite misstänksamhet på just jakt- och fiskeföreningen. Varför tror du att det är så?
Jag vet inte, det är väl möjligen detta att jaktfrågorna väcker känslor hos alla. Antingen är man väldigt positiv och annars är man negativ och en del är halvjumma. Men jag tror att det är det som egentligen är grunden, att det engagerar människor. Så att ja, jag har ingen bättre förklaring än att det kan vara så. För därför att de övriga föreningarna, jag vet ju inte vad man har för intresse från media, men media har vid ett flertal tillfällen varit intresserade av att få ta del av vår medlemsmatrikel, vilket vi konsekvent näkar. Vi som är med i styrelsen, vi finns registrerade här i riksdagen som ansvariga, och media har tillgång till oss, och det tycker vi räcker.
Bengt Anders Johansson är alltså ordförande i riksdagens jakt- och fiskeklubb, som bland annat ser till att de som vill kan läsa in teoridelen av jägarexamen utan att behöva lämna riksdagshuset. Det här är Jakt i P1 med mig David Silva, och jag är idag på en skjutbana i Rosersberg tillsammans med skjutledaren Ulla Grevberg.
Så, nu ser du, nu matar jag fram ett nytt skott för att det går in där i loppet.
Så.
Så. Och så ska du stå ungefär 10-2 kan man säga. Det brukar vara bra.
Så här?
Ja, och peta inte någon finger. Nej. Där i varbygeln som det heter.
Så.
Ser du älgen där?
Nu ser jag älgen.
Ja. Då får du... Då ska du osäkra med den där.
Då petar jag fram den här.
Ja.
Osäkra vapnet här nu.
Ja. Och sen... När du ska trycka av, då stoppar du fingret i varbyggen och sen kasta inte av skottet utan krama av.
Jag kramar alltså.
Mm. Där då?
Ja.
Nästan.
Träffar ju faktiskt.
Och sen drar du tillbaka slutstycket här.
Ja.
Du kan du prova bara för att känna hur det känns. Så.
Ja, jag hoppar.
Så då kan du lägga ner.
Ja. Det säger alltså Ulla Grevberg som är skjutledare här på Rosersbergs skjutbana strax utanför Stockholm. Om du som lyssnar har synpunkter på programmet så går det bra att mejla till jaktip1@sverigesradio.se. Och det här var det sista programmet i höstserien Jakt i P1. Men på Sveriges Radios hemsida finns programmen kvar att lyssna på eller att ladda ner. Vi som gjorde Jakt i P1 är producent och reporter Jenny Berntsson Djurvall, och jag som är programledare heter David Silva. Jakt i P1 görs av Sveriges Radio i samarbete med produktionsbolaget Munk.